Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Gud, du är lätt irriterad.
Är jag?
Du är irriterad för att jag är fräsch. Du är irriterad.
Ja, men det är avundsjuka, gumman. Det är okay. Avundsjuka, okay. Ingenting annat. Ja. Men nog om ditt utseende, gumman. Du har inte gjort det där innan, va? Jag bara, nej, alltså vi gör inte det i Sverige. Jag vet liksom inte.
Fake it till you make it, gumman.
Alltså verkligen. Ta chansen om du får den. Vad kan hända?
Ja visst, det har tagit hårt på mig. Jag har blivit hårdhudad många gånger, för hård. Men jag är inte rädd. Alltså jag är öppen för möjligheter och jag ser dem och jag tar dem. Till en ny vecka.
Gud vad härligt att ha dig här.
Men alltså, hur härligt är det inte med en ny vignett? Alltså jag älskar vår nya vignett.
Jag med. Den är life.
Den är life och det var vissa som sa att man ville ha den lite poppigare. Men gumman, alltså vi är poppiga. Men vi är även den här härliga mjuka.
Alltså jag skulle vilja säga att jag är ju extremt poppy.
Ja.
Du är ju inte så poppy.
Gumman, jag är jättepoppy.
Är du verkligen det?
Ja, jag är poppig.
Alltså.
Men det enda jag vill säga är att vår förra vignett, alltså jag var så jäkla över den. Jag har ju velat byta vignett sen i somras. Men
ja, det har du verkligen. Det var ett jävla kött.
Ingen har ju märkt, eller jo, folk kanske har märkt, men ingen har skrivit. Men jag har ju försökt att fasa ut den här vignetten under hela hösten, så ni har ju typ knappt hört vår vignett under hösten. Det har varit julmusik och det har varit musikval.
Gud vad du har tryckt in grejer.
Jag har tryckt in
allt för att inte ha vignetten typ.
Alltså allt. Och sen så hittade vi den här vignetten och jag tänkte så här, fan, alltså undrar om Sells kommer att acceptera den här. För jag spelade upp den för Valentino och han bara, där har vi den.
Var du nervös då, gumman?
Jag måste bara säga en sak. Det var så här, uff, där har vi den. Och jag vill inte ens säga vad min referens var till Jones. Jones är alltså vår kära nya klippare. Välkommen till podden, Jones.
Välkommen hit. Thank you, thank you, thank you.
Hold your applause. This is your song, not mine. Nej, men jag skickade referenslåt till honom. Men jag sa aldrig till dig vad jag skickade. För vi startade ju en egen chatt, jag och Jones.
Oj!
Ja,
gud, behind my back typ.
Ja, men
backstabbers.
Nej, men jag vågade faktiskt inte. Jag vågade inte att du skulle veta vad det var för referenslåt.
Nej, det var väl bra.
Mm. Och vi behöver inte ha den sagt heller.
Jag vill inte ens veta.
Nej.
Kommer väl bli äcklad då.
Men sen är jag ju också anal. Jag tänkte så här, du slipper mitt anal-snack.
Ja, så skönt, för att jag är ju inte så, alltså,
nej.
På riktigt, ja, absolut. Man vill ju ha en härlig vignett, men du är ju, alltså, du är ju liksom down to the tea, ska ju det vara liksom perfekt.
Ja.
För mig är inte det den största dealen typ.
Nej, för mig är det så viktigt.
Ja, jag vet.
Ja, nej men så, jag är så nöjd med valet och jag är ännu nöjdare att du godkände valet.
Ja, men gumman, du har gjort ett lashlift i alla fall.
Mm, jag har gjort ett lashlift.
Ja, förlåt.
Nej, men jag vill bara säga att jag kan inte leva utan browlift eller lashlift.
Vi pratade ju om det lite innan och jag har ju haft eyelash extension så länge jag kan minnas.
Mm.
Alltså så många år. Men nu har jag ju inte haft det på typ, hur lång tid? 2 månader? Mer kanske? Ja, 3 typ. 3 månader, sen tog jag bort det.
Mm.
Och det är det skönaste jag någonsin har gjort.
Och det snyggaste du någonsin kunde göra.
Tycker du?
Alltså jag skulle faktiskt säga det. Du la upp en bild idag på Instagram och jag bara, fan det var bra att hon har gjort sig av med det här lash. Vad heter det?
Extension. Men du, alltså helt plötsligt så ser man att mina ögon är gröna typ.
Nej, men alltså välkommen säger jag bara.
Jag har fått så många DMs. Vilka linser använder du? Jag har tagit bort mina fransar.
Du har vackrare ögon utan. Alltså det känns så mycket bättre.
Ja, men du vet, man vänjer sig vid det där. Man vänjer sig vid att vakna upp och bara se ut som att man har så bra mascara på sig.
Men det är som när man typ tror att man är skitsnygg i någonting och sen så tänker man, varför var det ingen som sa någonting när man har kommit ur det?
Så känner inte jag riktigt. Alltså.
Nej, men det är så illa är det inte. Så illa är det ju inte. Men jag kan säga att det är mycket snyggare utan och du med en liten lash lift, där har vi ett vinnande koncept.
Okej, men berätta om lash lift. Man går dit, de böjer fransarna, lägger på medel och sen håller det hur länge?
Det beror helt på hur snabbt dina fransar växer. Men jag går och gör min brow lift och lash lift. Shout out lash lift Stockholm. Steffi, I love you. Jag går bara 6:e eller 7:e vecka.
Åh gud vad skönt. För fransar, alltså jag går ju varannan vecka. För jag får ju panik när typ en trillar av.
Nej men gud man, du blir dålig. Men däremot, går du till fel person så släpper det lättare och då kanske du, alltså vissa är inte alls nöjda med lash lift. Och sen är det vissa som absolut inte klarar av att, du vet fransarna växer ju olika så ibland så är vissa curl och andra kanske håller på att gå ner. Och det vet inte jag om du pallar så du måste testa det.
Alltså jag tror typ inte att jag pallar det. Men jag är ju, du vet, jag ser ju allting direkt.
Ja, men jag har ju ett lifehack på det nu och jag är så glad att Kaja har ju lanserade ju innan julen en lash curler. Så att nu när jag känner att oj, nu börjar det bli ojämnt, då kör jag bara lash curlen så att det går upp.
Men alltså det gör ju jag typ varje dag. Tycker du att det är ett lifehack?
Att du använder... det är ett lifehack när det kommer till lash lift. Okay. Nej, det är inte ett lifehack, det är ett beautyhack. Det är ett beautyhack.
Eller är det ens ett hack? Det är ju typ någonting alla har, eller?
Nej, men gumman, jag pratar om när man gör lash lift och så, när det
börjar
bli
olika. Okej. Men vadå, och då håller det länge då? Eller du menar att man måste göra det varje dag?
Nej, det jag menar att då ser det inte lika konstigt ut när vissa är raka och vissa är har
så här curl. Men du använder ändå mascara, eller hur?
Ja, det gör jag, men alltså jag har ju inte så mycket smink. Nu har jag börjat använda lite smink de senaste 2 veckorna bara för att jag tycker det är härligt att få vara sminkad fast jag inte gör någonting. Men jag älskar ju till exempel på sommaren bara ha bronzer, setting spray och sen lite highlighter och ha fransar och ögonbryn.
Okej. Ja, men jag får väl testa det då. Jag återkommer med feedback här i poddis.
Hoppas du går till en bra gumman.
Men snälla, min franstjej är typ den bästa i hela LA.
Det är inte Louis.
Det skulle förvåna mig. Nej, men det skulle förvåna mig om hon inte visste sin grej.
Okej.
Gumman.
Men du, gumman, har du Gucci-dress på dig eller vad har du för pyjamas idag?
Nej, det var då en liten flanellpyjamas som var en svart leopard den här gången, gumman. Titta. Va? Och sen så har jag lite klistermärken som Dian har satt på här på axeln.
Vad fint, gumman.
Ja, han är god han.
Det är som vanligt morgon i LA och middagstid i Stockholm.
Alltså det är ju så roligt för varenda gång vi poddar så sitter ju jag här och ser ut som att så här, ett tåg har kört över mig och du sitter och är så här sminkad och piffad och bara, nu har jag kommit hem från en arbetsdag och jag är så tanned med mitt lash lift.
Tanned.
Livet är toppen.
Tanned med mitt lash lift.
Men du är så tanned hela tiden. Alltså jag strömmer ju så mycket typ på att du alltså, ser så fräsch ut.
Nej men alltså snälla, nu ser jag ju inte fräsch ut.
Jo, det gör du verkligen.
Tack. snack om allt.
Vad tycker du jag ska göra för att se fräsch ut? För jag känner, nu har jag tappat det lite, eller?
På Instagram ser det inte ut som att du har tappat det.
Nej, det är för sig sant. Mitt hår har ju vuxit som fan, alltså. Hur sjukt? Ja, alltså snälla, jag klippte till under käklinjen.
Så långt är det faktiskt inte.
Men snälla, om man jämför hur snabbt det har vuxit, gumman.
Går man utåt sett så känns det som att det har gått så långsamt. Alltså det där
korta, va?
Det där korta håret tar aldrig slut.
Men jag hade ju det länge i alltså, du är sjuk i huvudet. Mitt hår har vuxit typ en sån här bit sen jag klippte det.
Vad bra att lyssnarna förstår hur långt det har vuxit.
Nej, men alltså, jag blev så irriterad så jag sket typ och lyssnade för en sekund och bara var tvungen att förklara. Åh gud, vad irriterande, för jag har varit så här gott och varit nöjd typ att det växt så fort.
Alltså, gud vad du är lätt irriterad.
Är jag?
Du blir irriterad för att jag är fräsch. Du är irriterad.
Ja, men det är avundsjuka, gumman. Det är avundsjuka. Okay. Ingenting annat. Ja. Men nog om ditt utseende, gumman. Men du, vad tycker du om mina naglar?
Älskar!
Gör det!
Älskar!
Alltså, vet du vad? Det är så jävla sjukt att du inte en enda gång har kommenterat mina naglar.
Alltså nu, eller du menar back in the days?
Alltså sen jag körtar ner dem.
Men när körtar du ner dem? Då har jag missat. Nej,
va? Alltså jag har haft körtar i typ... Jag har haft körtar i typ 3 månader nu.
Nej, alltså du också med ett så här tidsperspektiv. Alltså verkligen.
En dag, va? Ja. Okej, men det är andra omgången.
Okej, men jag måste bara
eller
säga
tredje.
Hennes manikyr, Stens manikyr är... som, det är väldigt trendigt just nu att ha French nails. Och så sen så är det lite så här tipp som... Om ni går in på Lovisa Borge.
Alltså du är så dålig på att förklara. De är alltså mandelformade.
Mm.
Och så är det nude. Och sen så längst ut, längs med hela tippen, så är det en liten vit kant. Alltså jag njuter.
Jag kallar det för Lovisa Borge-naglar.
Har hon sån fransk också?
Alltså hela tiden, hon har haft i 6 månader. Hon är ju alltid, hon hoppar ju alltid på trenderna så tidigt.
Ja, men jag är i alla fall väldigt nöjd. Mm. Du funderar inte på att runda till lite, eller?
Vad heter det?
Runda till lite, de där kantiga. Nej,
nej, för att grejen är att jag har ju bara mina egna naglar. Och ibland så blir, nu kanske de är långa, jag vet inte. Jag gillar det här.
De är för övrigt väldigt fina faktiskt.
Tack,
det måste jag ge dig.
Tack.
Oh, så gick vi tillbaka till ditt jävla utseende.
Jag var ju tvungen att zooma in mina naglar så hon förstod vilken succé det var.
Ja, nej, men för att det var verkligen succé på nära håll. Men i alla fall, så jag har alltså gått från att ha 2 meters långa fyrkantiga naglar till att ha korta, lite rundade, och du säger ingenting.
Alltså förlåt, men jag upptäckte nämligen det igår.
Det är så sjukt, för du brukar vara så snabb med att påpeka grejer.
Ja, nej, men det var verkligen så snyggt när jag såg det igår. Men jag har faktiskt missat det. Det enda jag kommer ihåg är dina 3 meters långa. Jag kommer inte ihåg att du har kortat ner dem.
Det är sjukt. Ja. Nog om mig, gumman.
Alltså, nog om dig.
Ja.
Är det annars då?
Jo, men det är bra tycker jag. Händer ju inte så jävla mycket just nu liksom. Men jag tycker att livet leker, gumman. Det tycker jag. Håller fortfarande på att planera Dimpans lilla födelsedag. Han är ju så inne på Paw Patrol fortfarande. Jag har köpt en stor Paw Patrol, alltså de är ju hundar, så en stor hund i så här plush som han kan rida på. Som går framåt.
Oj.
Den tror jag han kommer bli
alltså,
så peppad
av. Vart har ni alla hans leksaker? För ni har så stora leksaker.
Jag vet, det börjar verkligen gå överstyr.
Alltså han har motorcykel, han har brandbil. Alltså han är alla.
Och du vet, det värsta är ju så här, han leker ju med alla. Mm. Alltså varenda en leker han ju med. Han plockar ju fram den ena efter den andra. Så att jag kan liksom inte göra mig av med något.
Den dagen Matteo kommer till Dians lilla lekstuga, så kommer ju han undra vad fan vi har hållit på med.
Ja, han kommer bli sur.
Ja, för att han kommer ju tycka att, alltså, nej.
Har Matteo inga så här stora grejer?
Men alltså, snälla.
Nej, vi bor han får i... ta det.
Nej, men, nej, det finns ingen utrymme.
Nej.
Och hur stort bor ni? Vi bor 103 kvadratmeter här.
Ja, du. jag vet inte vad jag ska säga. Det börjar gå över styr, gumman. Det är så det är sanningen. Men jag kan ju också säga, jag har ju ändå börjat tänka, för jag tänkte köpa ett stort flygplan först som var Paw Patrol. Och så tänkte jag, han har redan ett flygplan, så då köper jag den här. Nej, gud. Usch, det lät så vidrigt. Ta bort det.
Nej, men sluta!
Häromdagen så kände jag så här. Nu ska jag pratade med min kompis som har TikTok och typ älskar TikTok. Hon bara, det är så roligt för hon har startat en liten business där hon säljer halsband eller så här smycken. Hon bara, jag har blivit rekommenderad så mycket av att vara på TikTok för att det finns ingen algoritm på samma sätt. Så att en video kan blow up. Man kan ju få så här 3 miljoner views. Och för en liten business som mig så är det verkligen värt att lägga den tiden. Hon bara, snälla, kan inte du gå med? Typ, det skulle vara så kul och bla bla bla. Jag bara, fan, jag ska ändå kolla in det här. För jag har dragit mig så länge från. Jag har ju inte ens haft appen liksom.
Nej.
Så jag laddar ner och börjar lägga upp några så här videos. Och du vet, det är en så här rolig challenge och bla bla. Nej men alltså, vad är det för jävla forum?
Nej men alltså, grejen med att när du bara,
det är ju där alla trollen sitter. Är det någon som undrar var trollen är, då är de på TikTok.
Men nu kommer du bara, nu kommer ju alla sitta. Du vet den här emojin med två ögon som bara... Tudu.
Ja.
Ja, nu kommer ju alla trollen liksom ta sig dit. För de tycker det är spännande också att kolla på när de blir hatad på. Det tycker de är super, super spännande.
Ja.
Och när jag såg att du bara, vi ses på TikTok!
Ja.
Jag bara, åh nej gumma, vet inte vad hon ger sig in på.
Nej.
Och så, det tog dig vad? 2 dagar kanske?
Ja.
Alltså, behöver du gå på terapi var... min fråga?
Ja men alltså typ, kan vi ha en session liksom?
Ja men alltså snälla, behöver vi sätta oss ner och liksom ramsa?
Alltså vi behöver prata, ja, vi behöver landa.
Vi behöver landa.
Ja, vi behöver gå in i oss själva igen. Så nu blir det ett meditationsavsnitt.
Before you start your manifestation meditation, clarify a particular goal or vision you...
Det här avsnittet handlar om förändring.
Om energin som kommer 2021. Hallå? Är det någon kvar? Hallå?
Jag måste bara säga en sak. Och sen så, jag måste bara så här säga till alla människor igen att så här, ni måste googla upp konstruktiv kritik. Alltså att säga att någon suger, det är inte konstruktivt.
Nej, men i alla fall tillbaka till TikTok. Så pratade jag med en tjej som är ganska stor på TikTok och liksom hållit på med det väldigt mycket. Och hon berättade för mig att det finns veckor då hon loggar ut och inte kollar överhuvudtaget. För hon pallar inte, för hon får så jävla mycket ångest. För att folk är så elaka där. Alltså förstår du vad sjukt?
Ja men det är så sjukt, men jag har ju vetat om det här ganska länge. Så därför jag inte ens har skaffat den. Och det är så mycket, sen, det är så narcissistiska. Okej, det är narcissistiskt även på andra plattformar och också om man är med och bidrar till det beteendet. Men alltså TikTok, de har ju ingen självdistans många.
Nej men det är utom denna värld skulle jag vilja säga. Så var det också en annan kompis som berättade att hon, en polis hade sagt till henne att TikTok är där det föregår mest hat och mest liksom där de måste följa upp av alla sociala medier. Alltså Instagram känns ju som typ en kyrka i jämförelse med TikTok.
Så, ett så här mysigt forum typ.
Ja, nej men alltså där myser man bara typ.
Ja, det är därför jag gillar Instagram, för att YouTube också är jättehårt klimat.
Ja, det hörde jag också.
Mm.
Att det
är vidrigt.
Är det sjukt alltså. Att folk pallar. Nej, men så jag stängde faktiskt av kommentarerna och typ vet inte vad jag ska göra faktiskt. För jag, det känns så jävla ovärt. Alltså det var det sjukaste. Ah, ja.
Nej, men vi börjar det är nästan skrattretande vad det är som händer. Jag vill typ att, alltså, en av anledningarna till att jag också vill att corona ska ta slut, det är för att folk ska återgå till typ sitt liv.
Ja, men alltså, folk är så arga, vet du.
Nej, men inte bara det. De har ingenting att göra många. Så de sitter ju bara och hittar fel hela fucking tiden.
Mm.
Och de sitter där med de här ögonen, emoji-ögonen och bara...
Ja.
Vart ska vi... Alltså,
Det är helt sjukt.
Hoppas på att något ska hända så man kan hoppa på stormen typ.
Ja, och sen så här, om det är typ 3 personer som har skrivit så här, men det här är så jävla dåligt, då behöver inte 400 till skriva att det är så jävla dåligt. Men det
jo, för alla ska ju ha sin röst hörd.
Mm, nej, men det är helt, alltså det är skrattretande vad som pågår just nu. Ah, ja, hur som helst, vi kan inte pladdra mer om det här. Jag tycker vi går...
Men jag vill också säga, förlåt, man måste ju också ge cred till dem som faktiskt stöttar och är fina. För jag hade ju så många som gick på de här som hatade och bara, vad fan håller du på med? Liksom. Och det är ju så fint. Finns ju många tvättisar där ute.
Jag vill främst ge en shoutout till mina följare på Instagram. Ni är så jävla fina.
Alltså shoutout.
Alltså shoutout. For life.
Gumman.
Mm.
Nog om negativitet. Nu tycker jag att vi vänder blad och börjar med att andas. Jag ska... Förlåt, jag kan inte sluta.
För er som inte vet så var det en hel del människor i vårt älskade Facebookgrupp som tyckte att vi hade snöat in oss alldeles för mycket i vår andning.
De är så trötta på oss.
Det var en tjej
och jag fattar ju.
Det var en tjej som
skrev. Det är
därför
vi är nära av oss själva.
Det var en tjej som skrev att hon somnade typ 6 minuter in på oss.
Ja, nej, men jag fattar. Alltså, om man inte själv är inne, det blir ju väldigt selektivt när man pratar och sånt. För är man inte själv inne i det så kan det ju bli jävligt tråkigt.
Jag måste bara säga att Bianca var väldigt diplomatisk när hon skulle säga. Hon bara, gud vad ni har kommit in i det andliga. Jag bara, ah. Hon bara, ja, det är en helt annan podd. Jag bara,
ja, så att nu och då kände vi så här, nu måste vi ju ge någonting som alla kan tycka är kul. Mm. Och vi frågade i Facebookgruppen och vi fick så mycket roliga samtalsämnen, men någonting som har varit så återkommande där folk har frågat om, det är ju karriär. Mm. Så att det här avsnittet kommer handla om karriär och lite så här, vi kommer toucha på hur vi började och våran bakgrund. Även fast vi har pratat om det innan så har vi så mycket nya lyssnare så att det kan ju vara kul att prata om det igen. Och sen så ska vi svara på lite frågor också.
Ja.
Så det blir kul. Häng med! Jag ska... så nörd.
Så, kära tvättisar. Välkommen på kickoff med Stels och Vans.
Nu åker vi på konferens! Okej, gumman. Ska du börja, eller?
Det spelar faktiskt ingen roll.
Ska vi prata om äpplet nu? Är det vi ska göra?
Vi ska inte gå så långt bak i tiden.
Ska vi inte det?
Äpplet är alltså ett diskotek.
Ja, gud vad vi... Alltså, de har fått så mycket promotion i den här podden så det är helt sjukt.
Ja, det var ju någon
det måste ju gå så bra där.
Det var faktiskt en som blev sur och bara, hur kan du göra narr av...
Alltså,
jag pratar om min bakgrund och jag var städerska på Folkets hus i Umeå. Och så i Folkets hus så fanns...
För er som inte har missat det.
Mm. Och för, i Folkets hus så fanns det ett diskotek som hette Äpplet. Och där städade jag åt frukost.
Jag är verkligen inte nära av det. Jag är ju nära av att Vens har pratat om det så många gånger. Förlåt. Det var bara
du tycker alltid att jag har pratat om allt så mycket. Men varför vi ska ha det här ämnet är för att på riktigt ni frågar om det hela tiden. Det är det mest frekventa. Så jag tänker ställs. Ska inte du börja?
Okej. Okay. Mm? Men hur långt bak går vi liksom?
Jag tycker det,
för det har ju varit det har ju varit mycket kämpande liksom. Det är ju många journeys så att säga.
Men jag känner så här, varför kan inte du bjussa på swag in a bag?
Jo, det kan jag. Här kommer den.
Nej, eller börjar vi på... I'll be ready.
Ja, okej, vi kör den.
Okej, så här. Jag var i Spanien. Alltså jag har ju alltid varit så jävla rastlös. Jag har gjort allt så här. Jobbat på McDonald's, jobbat som diskare, gjort det ena, gjort det andra. Jag har ju liksom alltid tagit det som har kommit till mig.
Mm.
Alltid, aldrig varit rädd för att bli get down and get dirty, så att säga. Jättekonstigt. Jag vet inte vad det betyder. Det är jättekonstigt. Jag menar så här, kavla upp ärmarna. Åh, fy fan. Alltså, vem är jag? Nej, okej. Okay, förlåt. Nej, men kavla upp ärmarna. Jag har aldrig varit rädd för det. Och jag har speciellt aldrig varit rädd för att misslyckas. Jag är ju, alltså, du vet, så här, går det inte så går det inte, typ. Så att jag åkte till Spanien, för jag var så jävla trött på Borås, där jag kommer ifrån. Och så hade jag en kompis som jobbade, som ägde lite olika pizzerier där. Så jag ringde honom och bara, du, jag kommer, du får fixa ett jobb till mig. Han bara, men Rebecca, du kan inte prata spanska, hur fan ska du jobba här? Jag bara, nej men, sätt mig där bak någonstans bara. Så då fixade han ett diskjobb till mig. Så jag stod där bak på pizzerian i disken i typ någon månad. Och sen så fick jag höra att det var en skandinavisk frisörsalong i den byn som jag var i. Och den norska tjejen som jobbade som frisör där skulle åka hem. Så att de sökte en ny frisör. Och för alla som inte vet det här, så har ju min mamma jobbat som frisör typ hela mitt liv. Hon ägde ju en frisörsalong som heter Klick, som låg mitt i Borås. Och där har jag vuxit upp. Så att jag kunde ändå så här, grunderna, jag kunde typ klippa okej. Och kunde färga så här, de mest basic grejerna. Så jag går in där och säger att jag är frisör och vill ha ett jobb och får jobbet. Och där, alltså jag ringer ju typ mamma från färgrummet och bara, okej, grått hår, hur täcker jag det? Vad ska jag blanda för någonting? Och hon får förklara, så att jag var ju så jävla ny på det här.
Mm.
Alltså jag kommer ihåg en gång till och med så kom det in en tant, för det låg typ ett ålderdomshem, men där folk åkte från Norge för att komma till solen och var där i några veckor och sen så åkte de tillbaka.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm.
Så att det kommer, en av de här tanterna kommer in och vill lägga hår på spolar. Det hade jag ju aldrig gjort innan. Så att jag börjar ju rulla och bara hoppas på det bästa. Och sen så tar jag ut spolarna, så jag bara, klart.
Utan att kamma ute liksom.
Och släpper iväg henne och jag kammar inte ute.
Oh, herregud.
Och då frågar ju den här hon som ägde det, hon bara, du har inte gjort det där innan, va? Jag bara, nej, alltså vi gör inte det i Sverige. Jag vet liksom inte. men sen så jag lärde ju mig väldigt snabbt.
Fake it till you make it, gumman.
Alltså verkligen. Ta chansen om du får den. Vad kan hända? Nej, men, och sen så lärde jag ju mig väldigt snabbt. För man är ju ändå händig liksom. Skojar jag bara. Alltså varför är jag så vidrig då? Nej, men så, och sen så där i Spanien så blev jag väldigt bra vän med en dam. Som typ så här, tog in mig och tog hand om mig lite grann, för jag kände ju typ ingen där. Så jag hängde hos henne jättemycket och vi hade så kul ihop. Och så säger hon till mig att jag har en son som du skulle älska och alltså jag tror verkligen att ni skulle komma så bra överens. Han kommer hit om 2 veckor typ. Så när han kommer dit så klickar ju vi direkt och blir skitbra vänner. Och han heter Fredrik Etoile och är jätteduktig fotograf. Och han jobbade på den tiden för Moore, som var Bingo Rimérs tidning.
Mm.
Så han bara, ska vi inte bara göra ett testshoot en gång för typ skojs skull och se om Bingo skulle gilla bilderna? Jag bara, lätt. Rätt, hoppa
ja,
på allt.
Ja, såklart. Han bara, det tyckte ju man var jättefett back in the days.
Ja, så på den tiden så var det ju liksom det största som kunde hända typ.
Mm.
Och så vi, efter att ha varit ute typ en hel natt döfulla, så kör vi plåtning i soluppgången på stranden. Och efter det så skickar Fredrik bilderna till Bingo. Och Bingo blir eld och lågor, sätter mig på avsnittet på omslaget direkt. Så då fick jag mitt första omslag.
Oj.
Och sen så spännande. Och det var ju skitstort för mig. Alltså så här, lilla Rebecca från Borås skulle finnas i alla tidningshyllor. Och typ på den tiden så var ju hela den grejen så jävla stor.
Mm.
Så det kändes skitkul. Och sen så några månader senare så åker jag hem därifrån. Och då ringer Bingo mig igen och frågar om jag vill vara med i en musikvideo. Och då är det, skulle vara musikvideo med så här Baywatch-tema, 13 andra tjejer. Jag säger såklart ja, varför säger nej? Hoppar in i en bil, åker till Stockholm och spelar in den här videon. Och av de här 13 tjejerna så valde de 3 tjejer. Jag var en av de tjejerna och då startades Sunblock. Mm. Så vi turnerade vilka runt hela
legender.
Världen.
Vilka
alltså
legender.
Vilka jävla legender. Så det var löshår och baddräkter och allt för hela slanten. Vi turnerade runt om i hela världen i typ 1,5 år och gjorde alla möjliga magasin och plåtningar och blev faktiskt skitstora. Så det var liksom det som typ kickade igång min karriär.
Ja.
Det var där det började.
Sen blev ju du väldigt så här wanted på så Stureplan och du var så en het profil back in the day. Så är du inte längre gumman.
Nej, gud, nu är man så gammal, vet du. Gammel och grå. Men ja, då back in the day så var man lite het liksom. Och då fick jag erbjudande från Vimal som äger Stureplansgruppen.
Får jag fråga en sak innan du går vidare?
Varför... Ja, och jättefint att du räckte upp handen, gumman. Det uppskattar jag verkligen.
Varför tror du att den här damen fick upp ögonen för dig? Du lyckades få det här omslaget. Du blev en av 3 personer för Sunblock. Och att det gick så här för dig. Och för att när du var med i Sunblock, och det var ju så här hett på den tiden, och då öppnades ju så mycket nya dörrar. Varför, vad har du för egenskap?
Jag är ju en go-getter. Mm. Får jag landa någonting i mitt knä så gör jag det till 100% och ser till att få ut någonting av det. Så har jag alltid varit. Och hela den här grejen att jag inte är rädd för att misslyckas. Det har varit min nyckel till att komma någonstans.
Ja, det var det du tror att... Vad tror du Bingo föll för?
Alltså, jag tror bara att han gillade bilderna liksom.
Ja, men sen så fortsatte. Han måste ju tycka att du var alltså, skön.
Ja, alltså jag var ju inte den snyggaste i gänget liksom. Men jag tror bara att jag var så här hungrig och gjorde det som krävdes och liksom visade framfötterna. Och sen så har jag alltid varit supersocial, alltid kommit överens med alla.
Hade du bara självkänsla back in days?
Nej, men jag tror bara att jag har haft mentaliteten att så här, om jag ska komma någonstans så får jag ge mig fan på det liksom. Mm. Så att med den mentaliteten så kommer man väldigt långt.
Och du var säkert också den kortaste i gänget.
Åh, oh, gud vad höga klackar.
Ja, men alltså snälla. 16 centimeter sprang man runt med för att bli lång. Ändå blev man inte lång.
Sommar kämpade, gumman.
Mm. Ja, men ska vi spåra framåt nu, gumman?
Nej, men sen så blev jag ju nattklubbschef.
Ja.
Dit ville jag ju komma. Och det var ju ett ganska stort moment i mitt liv. En ganska stor resa, för jag höll ju på med det där i typ 4 år.
Mm.
Och jobbade på Stureplan med lite olika nattklubbar, med bara killar. Det var jag och alla grabbar.
Hur var det då? Hur behandlade de dig? Kände du att du blev så här?
Alltså jag tycker att jag blev behandlad bra av, för jag kände ju de flesta killarna och var kompis med dem redan, de som jobbade där. Och speciellt typ Oskar Duling och Kristoffer Ahlbom som är, liksom, har varit nattklubbschefer i alla år. De tog ju verkligen in mig. Mm. Så att jag skulle vilja säga att så här, tack vare att jag verkligen står upp för mig själv och kämpar och vet att jag har mycket att bevisa. Och plus att jag hade deras stöd gjorde att jag pallade det hårda klimatet. För jag kommer ihåg, det här har jag pratat om ganska mycket, men jag hade ju en chef som var driftchef och hon tyckte ju inte om mig i början. Nej. Hon var ju så här, nu kommer ännu en tjej som ska liksom komma hit och inte kan lika mycket som killarna och inte ha samma pondus och bla bla bla. Så att det tog ju typ ett år innan jag fick hennes respekt. Men när jag väl fick den, alltså då hade hon min rygg till 100%.
Men då är min fråga, varför är det alltid så att kvinnorna alltid dömer andra kvinnor hårdast? Vi är alltid hårdare mot varandra.
Ja, men vet du vad jag tror att det var i det fallet? För att det jobbade ändå alltså tjejer där som så här bartendrar och servicepersonal och sånt där som hon ändå var kompis med. Men jag tror att just den rollen som jag hade, så har det varit så många tjejer innan som har försökt. Mm. Och jag tror att hon tappade respekten för att det inte är någon som gör, som liksom kan sätta ner foten. Alltså det krävs extremt mycket av att vara nattklubbschef. Man har väldigt många som drar i en. alla vill in, du vet, det, och det var ju, Stureplan var ju så hett på den tiden, det var ju liksom, utanför så var det ju kaos, alltså vissa nätter kunde jag inte ens gå ut för att det var sån kaos där utanför, ja. Alla ville in, alla trängdes och bråkade och...
Ja, nattklubbschefen var ju, alltså, folk såg ju verkligen upp till nattklubbschefen. Det var ju viktigt som kund att ha en bra relation med nattklubbschefen.
Exakt.
Och Valentino berättade till mig att man hade sån enorm respekt för dig. Jag bodde ju i New York under den här tiden. Men han berättade att när man kom till dörren och du kom ut, du hade ju resting bitch face liksom hela tiden.
Aj, gud ja. Alltså, gud vad tuff. Nej, men, och jag visste att jag var tvungen att vara mycket hårdare och jobba mycket mer för att kunna så här, earn my spot där och att folk skulle ta mig seriöst. Jag gjorde det i 4 år typ och det var så jävla roligt. Fy fan vad kul jag hade.
Vart var du avsänd då?
Jag vet inte, vet du det? Ja, men... Jo, under den här tiden också då så började jag ju göra klädkollektioner. Mm. Så jag gjorde ju en kollektion för Nelly för, alltså jag vet inte hur många år sedan det är. Det var ju långt innan folk höll på med det här med gästkollektioner och influencers och allt sånt där. Och sen så hade jag ju en blogg på stureplan.se också.
Och sen på Expressen.
Och på Expressen sen, ja. Jag gjorde, och så massa så här gästinhopp här och där. Och, det var ju så attraktivt att de, alltså att ha varit i så här hela den här stureplansbubblan och som vi pratade om innan, det var ju så jävla hett då.
Mm.
Så jag fick ju så jäkla mycket erbjudande om både det ena och andra. Och sen så den här första kollektionen ledde till att jag gjorde 8 kollektioner med Nelly. Och sen så startade jag RebeccaStella.com där jag sålde kläder och lite smink. Och sen så blev jag gravid och trött på hela den grejen. Tog en paus och sen så startade Rebecca Stella Beauty. Och sen så har jag ju också gjort tv.
Mm.
Så jag gjorde ju Studio Paradise som är Paradise Hotels eftersnack. Och det var faktiskt Marre som rekommenderade mig till det.
Mm-hmm.
Ja.
Shout out Marre.
Alltså verkligen. Så Marre rekommenderade mig för han kände de som jobbade med det på trean. Och jag tog in Salvan. Så att jag och Salvan körde Studio Paradise tillsammans under några säsonger. Jag kommer inte ihåg om det var 4 säsonger eller något sånt där. Och sen så slutade vi med det och så frågade de om jag ville göra Paradise Hotel som då gick på tv som jag har gjort i 5 säsonger.
Vilket var helt fantastiskt, för det var ju verkligen din dröm när du satt i Studio Paradise att få det kontraktet.
Ja, alltså jag ville ju verkligen uppgradera från att ha suttit där i studion och intervjuat alla efter att få göra det här stora programmet också.
Mm.
Och sen så fick jag det, det var ju helt fantastiskt. Och att jag fick göra det så mycket, så många gånger, liksom att de frågade mig gång efter gång, det är jag så glad för.
Men skulle du vilja ge ett tips till, vad är ditt karriärstips för att nå sina drömmar?
Alltså jag tror att det absolut viktigaste är, som jag har sagt så många gånger under den här storyn, är ju att man absolut inte ska vara rädd för att misslyckas. För är man det, då kommer man aldrig ta några chanser och då kommer man ingenstans.
Mm.
Att köra safeguards är ju, alltså så här, det är absolut att man ska tänka 100 steg innan man tar ett beslut. Det är jättebra att value the situation, men man får inte vara rädd för att det kanske inte blir som man har tänkt sig.
Nej.
Blir det inte som man har tänkt sig så kanske man kan göra någonting annat eller typ göra det igen. Det är väl inte mer än så liksom.
Ja, och sen så har man ju insett att folk är så rädda för förändringar. De gillar inte förändringar. Jag gillar inte heller för mycket förändringar.
Nej.
Men varför vi har tagit oss dit vi är idag är för att vi vågar att förändra. Vi vågar att släppa taget. Vi vågar att gå vidare. Vi vågar satsa. Vi vågar förlora. Det är det handlar om. Och sen att man umgås och gör saker som inspirerar en. Alltså är du i det här ständiga vardagslivet där du inte får någon inspiration, men då är det faktiskt ditt ansvar att hitta dina sätt att bli inspirerad. Att se andras framgångar som inspiration och inte så här, varför kan de åkte på, den här personen fick räkmacka för att den kände den och den. Alltså sätt inte såna frön i universum. Tänk på love attraction.
Ja, och jämför er inte med andra, för att alla har ju sin egna resa. Och jag tror att det är det absolut värsta man kan göra. Att man är så här, men varför har den personen kommit så långt? Och varför fick den personen det jobbet? Eller det är det absolut farligaste man kan göra.
Mm. Ja, men tack Ställs.
Varsågod gumman. Till dig. Ordet är ditt.
Ja, yeah. Jag tänkte bara ta lite kortare om bakgrunden. Men innan jag flyttade till New York så jobbade jag på olika sminkmärken. Det var allt ifrån Chanel, Biotherm, Lancôme och massa olika som konsult. Och när jag jobbade med det så lärde jag mig att sälja. Det kunde vara allt ifrån att det kom en ny parfym som skulle lanseras i Sverige och då fick man en budget och jag började se det som en tävling med mig själv. Att jag skulle uppnå min budget och krossa budgeter. Jag insåg också det när jag jobbade som säljare, att man utvecklas så jäkla mycket som människa. Man blir så social, man blir att träffa nya människor och prata med människor på det sättet som man gör i butik. Det är så utvecklande. Hur man ska hantera vissa personligheter och allting. Så jag tyckte det var svinkul och jättelärorikt. Men jag ville ju någonting mer. Och det var ju att jag hade en dröm att få en internationell utbildning. Och det ni frågar mig jämt är så här, vad gick du på för utbildning? Och när jag bodde i New York, då fanns... Alltså Instagram tror jag kom sista året i New York. Eller näst sista året i New York. Känns, tror jag. Det fanns inga så här social media klasser eller kurser eller något sånt där. Så att ni som frågar om det fanns inte. Så jag gick en väldigt allmän utbildning som hette Business Administrative med inriktning marketing. Och jag tog min kandidatexamen på Berklee College i New York som de flesta svenskarna. Och det var svinkul. Det tog 3,5 år. Och efter det så... Och många frågar hur jag finansierade min utbildning. Det var med sparade pengar och jag fick hjälp av min kära, kära mamma. Och sen så fick jag ett
jobb... Du fick väl CSN-lån också?
Ja, men det gick ju bara till min avgift i skolan. Det gick ju inte någonting till lägenhet eller någonting annat. Och sen så, när jag var klar med min utbildning så jobbade jag ett tag i nattlivet. Knöt massa kontakter. Nattlivet, där knyter du kontakter.
Verkligen. Alltså så mycket folk som alla känner när man jobbar nattklubb. Det är helt sjukt.
Det är helt sjukt. Det är en dörröppnare att jobba i nattlivet. Om du är sharp. Alltså... Det är inte bara, jag var ju väldigt så här business många gånger när jag var ute. Träffade bra människor och så. Så
att nätverkade helt enkelt.
Ja, jag nätverkade. Och hade extremt bra kontakter i New York inom allt. Och det var även så jag fick mitt jobberbjudande i New York. Det var via mina kontakter i nattlivet. Så jag började jobba på en PR- och eventbyrå som...
Och då fick du hjälp med ditt visum via dem, eller hur? För det undrar ju folk väldigt mycket hur man liksom kan jobba i USA.
Exakt, det finns ju olika visum. Vissa är svårare, andra är lättare. O-1 är typ det bästa visumet du kan ha, och det är outstanding visum. Vilket är om du är typ artist, alltså att du har någonting, en outstanding talang. Sen har vi J1 tror jag, och den hade jag. Och den förnyar du typ. Jag tror att du får förnya. Jag tror att du bara får ha den i 1,5 år eller 2 år. Jag kommer inte ihåg. Och sen så har du någon annan som någonting med H. Jag kommer inte ihåg det. Och det är när företaget står för visumet och du måste jobba på det företaget för att vara kvar i landet.
Just det.
Så jag löste det genom mitt företag och jag jobbade med events. Allt ifrån Fashion Week till massa andra events. Och sen så jobbade jag med brand partnerships för vi representerade vissa kändisar eller modeller och satte ihop sponsorship med dem. Och jag kan säga att Fashion Week var det vidrigaste perioden på hela året.
Ja, det kan jag tänka
mig. Det var fruktansvärt. Jag trivs inte i fashionbranschen. Jag tycker att det är extremt ytligt, speciellt i New York. Folk är rätt elaka, dryga. Mm. Och jag som inte kollade så mycket på tv, det var mycket reality och det var mycket sådana där kändisar som hängde på Fashion Week och andra kändisar. Och jag var inte så kändisinsatt i USA.
Nej.
Så när jag skulle stå på röda mattan och välkomna in folk så hade jag ett one sheet- heter det, med bilder, alltså porträtt.
Ja, för fan. Alltså det där gjorde ju jag, för jag var ju MTVs representant i Milano när det var MTV EMAs.
Mm. Oh.
Då stod jag på röda mattan och jag har, alltså så här, jag har inte så jävla stor koll på kändisar. Så jag fick ju sitta och plugga, alltså typ 15 A4-papper med bilder, vilka det var, så att jag liksom kunde ta rätt folk
alltså, på röda mattan. Alltså jag också. Och jag hann inte med, för att vissa såg inte ut som de gjorde i alltså som de gjorde på bilden i verkligheten. Och sen så fick jag typ en utskällning för att jag lät någon från The Million Dollar Listings vänta för länge. Jag kollade inte på det programmet. Så jag bara, vad fan är det här långa killen? Alltså ingen aning. Så det var vidrigt, det var inte kul. Och det var även där jag också insåg i New York när jag var den. Jag var ju event director, så jag höll i alla trådar. Jag trodde att det var mitt drömjobb.
Ja.
Men det var där då jag insåg att jag aldrig någonsin vill jobba med events.
Men så bra, då har du testat på det. Och det är det som är nyckeln. Det är därför man inte ska vara rädd för att göra grejer. För om man inte testar, då vet man ju inte vart man kan komma och vart man vill komma.
Exakt. Och men det jag tyckte var svinkul, det var ju musikevents som vi pratade om, Ultra i Miami och festivaler. Det var ju så jäkla kul. Men sen så blev jag ju kär i Valentino, så att jag bestämmer mig för att åka hem och säga upp mitt visum som jag hade jobbat för i 7 års tid. Det var ju hela poängen.
Plus att jag kommer ihåg när du var hemma och kämpade för att få det här jävla visumet.
Sömlösa nätter.
Ja, alltså i månader.
För att Och du är en beroende position till företaget i New York. Så att de är ju kanske inte lika brydda om att du ska få det här visumet. Exakt. Om du inte är liksom sjukt, sjukt viktig. Så jag var ju hela tiden rädd att de skulle så här dra sig ur. Men hur som helst, jag tar mitt pick och pack, säger upp mitt visum. Min chef gråter. Hon bara, det du har gjort här har förändrat kulturen och det var så jävla fint.
Wow.
Jag fick till och med henne göra sig av med sin partner som bara drog ner företaget. Som var så glad över det. Kommer hem. Hinner bara hemma i typ så här 3 månader. Och sen så ringer Stelz på min telefon.
Lille Stellis.
Lille Stellis säger, hej gumman, jag är ute med Idi, alltså hennes hund. Vi möts på Roslagsgatan, korsningen Surbrunnsgatan. Kommer väl jag ihåg.
Ja, så typiskt dig. Du kommer väl ihåg vilken tid också och vad vi hade på oss.
Nej, men det var sommar. Du säger så till mig, Vans, nu är det så här. Nu håller det här med influencer marketing på att bli stort. Det hade absolut inte blivit så speciellt stort, men du såg potentialet att det skulle bli stort. Jag sitter på kontakterna. Du kan businessdelen. Vi startar eget. Där och då så kände jag bara så här, det här, this moment kommer jag inte att glömma, för att det kommer bli något stort av det här. Det är därför jag kommer ihåg gatan, för jag tittade upp och bara, det här ska jag komma ihåg.
Så sjukt.
Ja. Vi startade det här företaget. Jag har ju 0 pengar typ, och jag går på en frukostkonferens med en gammal vän som också blir med i det här tåget. Och när vi sitter på den här frukostkonferensen så sitter en kille och vi börjar snacka med honom. Och så berättar jag bara om det här. Och då säger han, jag investerar. Så på den morgonen så hittade vi vår investerare. Och sen så startade vi igång vår influencer marketing plattform. Och typ 1,5 år senare så blir vi uppköpta av ett börsnoterat bolag som heter Torn, som jag fortfarande jobbar för idag. Och det jag lovade mig själv då, för jag kände så här, jag hinner inte med tempot med influencer marketing, jag hinner inte med utvecklingen helt ensam, jag behöver muskler. Så vi går ihop med ett företag som har muskler och pengar och personal. Och jag sa till mig själv att det första jag ska göra när jag har en trygg punkt, det är att rekrytera Bianca Ingrosso. Mm. Bianca var då väldigt, väldigt liten. Både att hon bara var 19 år och att hon, alltså, var inte alls speciellt stor. Bagens Värld hade inte ens börjat eller något sånt. Jag fick bara samma goda magkänsla som jag fick med Ställs på gatan, fick jag av Bianca. Så 2016 hösten så går jag och Bianca in i ett partnerskaps, eller vad säger man, samarbete. Jag blir hennes agent och på den vägen är det. Så för att svara på en fråga som många av er har ställt er, det är hur blev jag agent? Jag är inte utbildad, jag är bara extremt, extremt intresserad av det yrket. Och jag såg mitt eget potential och jag skapade rollen själv.
Ja, men det är ju väldigt många som frågar hur man kan jobba med det som du jobbar med. Vad är ditt tips till dem?
Det är ju att jobba på en influencerbyrå. Och sen så hittar man någon som man verkligen, verkligen tror på. För det är så viktigt att hitta en person som man tror på. Och bygger upp den, man har samma personer och bygger upp det tillsammans. Man ser det som ett teamwork. Och skapar långsiktiga strategier tillsammans.
Men eller, hur får man... Ja, exakt.
Eller att man är så vågar så mycket att man själv... Om man, för jag tror att många också nu, i, när man är på den här nivån av influencer, så vill man ju också ha någon med erfarenhet. Men det kanske räcker att man har en utbildning och att man är så... Att man vågar så mycket och är så framåt att man kontaktar influencerna själva. Bara, jag vill vara din agent. Ge mig en kvart.
Alltså, det tycker jag är ett så bra tips. För om man känner att man kan branschen så pass mycket. Alltså att man vet vad som funkar på Instagram, TikTok, YouTube, vad det nu än kan vara. Att man liksom har lusläst varenda liten grej. Man vet exakt hur det funkar, vad som funkar. Och man ser någon med potential. Varför inte?
Exakt, och det jag tänker så här, någon som du måste ha extremt mycket, alltså du måste ha självförtroende, du måste tro på dig själv, du måste tro på vad du säljer. Och tror du på den personen, den här personen som du ska sälja, då ska du sälja in dig själv till den här personen och säga så här, du, jag har alla kontakter, jag är inte rädd för att ta kontakt, jag är inte telefonskräck, eller jag kommer ta den här luren, jag kommer landa dig de bästa kontrakten. Ge mig en chans och sen gör en pitch, kreativ pitch som du bara random skickar på mail. För de flesta av de här influenserna har ju
till,
sin mail.
Till bolag, alltså till liksom bolag som du tror att den influensen skulle passa att jobba med.
Ja,
varumärken och sånt där.
Ja men exakt, men jag säger också så här, hur ni kontaktar de här influenserna, gör det på ett kreativt sätt. Okay. För att jag lovar dig, det är många influencers där ute som vill ha agent, men de vet bara inte vart de ska vända sig, för de
verkligen
tycker typ ingen
Gud,
är bra.
Det är så, att, så svårt att hitta bra agenter. Så svårt.
Så att det är en stor efterfrågan. Jag tycker att det är så bra om ni läser på. Och ni är den här starka personligheten som är orädd. Som vågar. Som också aldrig...
Tar ett nej.
Eller förhandlar på tom mage. Och visa inte er desperata. Utan visa så här... Du måste tro på vad du säljer. Det är det viktigaste.
Och en annan sak som jag tror också är bra, det är att så här, det är väldigt många byråer som söker praktikanter. Så innan man kanske tar det här steget så kanske det är bra att praktisera på någon av de här bolagen för att lära sig, få en inblick i hur man faktiskt jobbar med marketing och direktkontakt med influencers och allt sånt där. Så att det är ju också ett bra tips.
Ja, och en sak jag också vill säga, det är att var aldrig rädd för att säga nej till pengar. För att tror du att det här inte känns bra eller känns rätt, då går du vidare, för det kommer alltid komma nya möjligheter. Och det måste du tro på, för tror du inte på att det kommer bättre erbjudanden, men då tror du inte på din profil.
Exakt.
Våga säga nej till pengar. Men i alla fall, jag och Bianca ville då fördjupa vårt partnerskap, och det var därav Kaja Cosmetics föddes, och vi hittade två fantastiska partners att göra det här med. Och sen så skulle jag då fortsätta vara hennes manager och jobba på hennes varumärke, så att det blev starkt tillsammans med Kaja. Så jag skulle bara säga att Varför jag har tagit mig dit jag är idag är för att jag har inte låtit någon eller något stoppa mig. Mm. Ni som har hört den här podden eller lyssnat på den här podden länge vet att jag hade en extremt tuff period i New York med ett destruktivt förhållande som misshandlade mig psykiskt. Min mamma ringde och sa till mig att Vanessa, nu är det du som kommer hem. Och då sa jag aldrig i livet, jag sätter inte min fot i Sverige tills jag har fått min utbildning. Jag är målinriktad och jag vet att det är värt det att det ändrade dig. Och ja visst, det har tagit hårt på mig. Jag har blivit hårdhudad, många gånger för hård. Men jag är inte rädd och jag är absolut inte... Alltså, jag är öppen för möjligheter och jag ser dem och jag tar dem.
Och jag tror att om man börjar ta det där steget där man liksom, om man nu är lite rädd och inte vågar, men att man ändå utmanar sin rädsla och tar första steget till att göra någonting som man är rädd för, då tror jag att det kommer bli så mycket lättare andra och tredje och fjärde gången. Ibland måste man bara slänga sig ut.
Exakt. Så det var våran resa.
Ska vi ta lite frågor då?
Vi
avslutar.
Ja. Okej, okay, men det här har vi ju en fråga som många jag tror sitter och funderar över. Som vi har pratat om lite. Hur ska man våga ta steget och bryta sig lös från sitt trygga jobb och satsa på eget företag? Mm. Igen, du måste tro på din idé och tro på dig själv att du klarar det. För rädsla kommer inte ta dig vidare. Och du måste sätta pros and cons mellan varandra. Vad är det som är så bra med det här trygga jobbet? Och vad kan det bli bra med att gå eget?
Ja, och sen så tror jag också att det är viktigt att man har ett starkt case innan man säger upp sig. Börja jobba med det när du kommer hem på kvällarna och din fritid så att du verkligen bygger upp din idé. Så att när du väl säger upp dig och är klar med det andra jobbet så vet du att du har så mycket att luta dig på. Du har en klar idé, du har en plan. Jag tror att allt det är viktigt så man inte bara säger upp sig och sen så ska man liksom börja med det här andra. Utan gör grejer parallellt tills du känner att nu är det dags. Nu är jag redo.
Exakt. Och sen så ska man inte bara säga upp sig från sitt trygga jobb bara för att man ska starta eget. Utan det måste vara så här, är det värt det?
Ja.
Det är superviktigt att ställa sig den frågan. Men du ska inte basera ditt beslut på rädsla och stanna kvar.
Här kommer en till fråga. Mm. Jag började nytt jobb i september. Tips på att växa inom företag. Det är en startup.
Det är bara att visa framfötterna.
Ja, alltså där är det så här. Var en jävla idéspruta. Och visa vad du kan tillföra. Alltså ha liksom lite grejer i plan. Och försök verkligen att få in bra grejer till bolaget. Så att de ser att du är en tillgång.
Exakt, och direkt när jag hör den här frågan så tänker jag på min älskade kollega Ems på Kaja. Som kom in, alltså hon var nummer 2 anställda på Kaja. Och det hon gör och har gjort för oss är helt fantastiskt. Alltså hon är ju en del av Kajas identitet. Och det är för att hon har visat liksom i rummet hur viktig hon är.
Man måste vara så jävla hungrig.
Ja, och det är precis det hon är. Och hon visar liksom att jag ger fan inte upp och jag går fan inte hem. Och man känner att man är en del av företaget. Det är nästan som att du ska känna att du är startup. Tänk att du kanske till och med har möjlighet att få optioner i företaget. Mm. En möjlighet att bli delägare i företaget. Det är så viktigt. Och du ska veta att en bra arbetsgivare kommer att göra allt för att du ska bli motiverad och stanna kvar om du gör ett bra jobb.
Exakt.
Det är många som frågar hur man ska förhandla när det kommer till lön. Och det är samma sak där. Du ska in i det där rummet och tro på att du förtjänar det du ska förhandla upp till.
Mm.
Du ska vara där bekväm och veta liksom att det här är jag värd. Mm. Dock så är det superviktigt att det finns en balans mellan vad du är värd och det, vad som är realistiskt. Du kan inte bara gå all in.
Exakt.
Så att tro på dig själv. Alltså när du löneförhandlar, då måste du komma ihåg att du säljer dig själv. Du säljer in dig själv. Så förhandla med ödmjukhet, men förhandla med vad du förtjänar.
Exakt. Och jag tror också att det är viktigt att man ser det som en förhandling. Så att om du ger ditt pris på det du vill ha, det betyder inte att de kommer ta det eller säga nej, utan det är ju då förhandlingen börjar. Så exakt. Är det så att de tycker att det inte känns rätt, så kommer de ju komma med ett annat bud.
Man måste
så
hela
don't be scared.
Nej, och man måste hela tiden känna på läget. Du kanske ska säga 5000 över eller 2000 över för att känna på läget. De bara, ah, nej, men då tycker jag att vi lägger oss här. Men, ah, men då kanske du har bara fallit egentligen 2000 kronor från det du egentligen ville ha, men du la det lite högre för att liksom nå det du ville.
Ja.
Det är hela tiden en balansgång. Det här är, tycker jag, ett sånt lätt svar. Vad är viktigast? Jobba med något kul eller bra betalt om det inte går att välja båda? Alltså 110 jävla procent något kul.
Ja, för att vem vet vart du kan vara om ett år. Jobba upp dig så att det både blir kul och bra betalt. Men att sitta i något jobb som man inte trivs med bara för att det är en bra lön, alltså det är ju död för själen.
Precis, och tycker du att det är kul så kan du bli proffs på det. Då finns det inga gränser på hur långt du kan gå, så helt klart det.
Tror ni det finns bra och dålig timing i livet att satsa på karriär? Exempelvis före familj med småbarn och så vidare. Alltså jag tror ju att allting handlar om timing. Och jag tror att man, det är ju därför jag säger att jag har tagit det som har fallit mig i knät, för att det har handlat om att där och då är det bra timing. Sen så är det ju en klurig fråga det här med skaffa barn, då kanske min karriär tar slut eller tar stopp ett tag, och vad ska man göra i det där? Men jag har märkt, det är klart att så här, det första året eller framförallt första halvåret är ju mycket med barnet. För då behöver de ju dig så jäkla mycket. Det kommer de ju alltid göra. Men det är väldigt mycket mer intensivt det första halvåret. Men efter det så tycker jag att jag själv blev mycket bättre karriärsmässigt. För att jag var så duktig på att sålla ut det som jag tyckte var time consuming. Jag visste vad jag ville fokusera på. Och jag visste varför jag gjorde det. Jag gjorde ju allt för Dion. Alla mina val i min karriär just nu är ju för att jag ska ge Dion en bra framtid. Så jag tycker det har ju blivit en morot för mig. Som jag hade innan, fast på ett helt annat sätt. Mm. Så jag tycker inte att barn stoppar den överhuvudtaget. Sen så handlar det ju om tid. Och vad man har för typ av hjälp och allt sånt där.
Ja, precis. Alltså det kan ju vara ekonomiska som stoppar den. Att man inte har råd att plugga och ha barn. Men ja, det handlar om timing. Men ja, jag tycker allting handlar om timing. Men jag har också svårt att... Alltså allting är så himla individuellt. Har du ekonomiskt knapert, ja visst är det svårt då att plugga och ha barn. Det kanske man ska vänta tills man får ett jobb och kommer igång eller så. Men svar på din fråga, ja visst finns det dålig timing. Det gör det.
Ja, och som du säger, det är så individuellt, så man måste bara tänka utifrån en själv och hur man kan göra situationen bättre. Men däremot så tycker jag inte att så här, som många som inte har barn tänker, att livet tar stopp för att man skaffar barn och då ska man bara fokusera på barnet och man kan inte göra karriär. Det håller jag inte med om.
Nej. Okej, när startade ni era första bolag och hur försörjde ni er i början innan det började gå plus? Jag startade mitt första bolag 2014 och jag och Valentino levde på hans lön i 1,5 år.
Mm.
Det var så vi gjorde.
Ja, jag startade mitt första bolag... Gud, jag kommer inte riktigt ihåg, men det var ju där jag fakturerade för alla mina jobb. Jag har ju alltid gjort så jävla mycket olika grejer. Men jag tror att det var typ när jag började blogga. Och då tjänade jag ganska bra pengar från början. Det var därför jag startade bolaget, för att jag skulle kunna fakturera.
Ja, så. Kanske 2010, 2009.
Ja, något sånt där.
Tror ni att kontaktnät är A och O när det kommer till att kunna nå nya höjder i sin karriär? Det finns två vägar som många går. Vissa har absolut inget kontaktnät, utan de är bara extremt hungriga, kommer in som praktikant kanske i ett bolag och bara visar framfötterna och flyger. Det har jag sett. Sen finns det de som pluggar och går in på LinkedIn till exempel och hittar ett jobb där och lyckas för att de har så himla bra meriter när det kommer till plugget. Men jag skulle säga att lättaste sättet att få ett jobb, det är ju via ett kontaktnät, och det vet jag ju av erfarenhet, i och med att jag hade inte fått den här möjligheten att jobba med influencer marketing om det, eller inte på det här sättet i alla fall, om det inte vore för att Ställs gav sitt kontaktnät till mig och jag, I managed it. Jag kapitaliserade på Ställs kontaktnät. Och det var så vi startade vårt första bolag. Så att på det, och sen har jag även sett, mina vänner eller kontakter, när de söker jobb, jag har ju jättemycket kontakter och jag hjälper dem att få jobb. Ja. Så, ja.
Precis, ta hjälp av era vänner. Om det är så att ni inte har mycket kontakter, så är det alltid någon som har någon bra kontakt. Så lite frön överallt. Och sen så ska man ju inte glömma the power of social media. Du kan hitta vem som helst på sociala medier. Var inte rädd att kontakta folk.
Nej.
Sista frågan, sen måste vi avsluta. Hur hanterade ni prestationsångest tidigt i karriären?
Jag gick ju igång på min prestationsångest. Ibland tippade den över och blev alldeles för mycket så att jag mådde dåligt. Men då var det fel produkt och fel företag. Men när jag till exempel jobbade med smink och med parfym, så tyckte jag det var en sporre för mig. Jag vände min prestationsångest till någonting positivt, och jag märkte hur jag fick som bensin av den och blev ännu bättre säljare. Så jag försökte se det på det sättet. Men ibland tog det över, och hur gjorde jag då? Men då sa jag så, det här blev en jäkla skitdag, imorgon så tar jag det lite lugnare.
Alltså jag har ju aldrig haft prestationsångest någonsin förrän jag startade Rebecca Stella Beauty. För att jag vill så gärna att det ska bli något riktigt bra av det. Så att jag har ju haft lanseringar där jag typ, jag har så ont i käkarna när jag är klar med lansering, för att jag är så nervös för hur det ska gå. Det har jag aldrig känt innan. Och det är fan, det är riktigt jävla jobbigt. Den stressen är inte kul.
Nej.
Så jag måste säga att jag förstår verkligen alla er som har det, äntligen så fattar jag. Och det jag gör är att jag försöker att intala mig själv att det inte är hela världen om någonting inte skulle sälja så bra, och att det inte liksom står och faller på det. Men det är någonting jag jobbar med fortfarande.
Ja, det är, vi alla lider av prestationsångest. Men det är också hur man använder sig av det också. Och jag försöker att vända det till bensin, men det är inte alltid det går.
Nej.
Men tack för alla era frågor. Jag skulle vilja avsluta med en
meditation.
Nej.
Oj, en tråkig grej.
Ja, en tråkig grej faktiskt.
Va?
Jag ska faktiskt försöka hålla mig från att gråta.
Nej men gud, vad är det som händer?
Det är faktiskt jättesorgligt. Jag vill inte gråta, för jag vill verkligen att det här ska handla. Alltså, jag vill inte ta hennes...
Oh my god.
Det är en tvätt...
Nej men vad är det? Åh gud.
Fan. Undrar om jag ska be dig läsa. Nej men det är en tvättis som har lämnat oss.
Va?
Det är en... Hon lämnade oss efter en hård kamp mot psykisk ohälsa. Jag ska läsa. Hennes kompis skrev till mig.
Herregud.
Och det värsta är att det skedde exakt med energiskiftet den 20 januari. Som vi pratade om i förra veckan. Men här kommer det. Hej, en gumma har lämnat jorden. Igår somnade den finaste gumman in efter en lång och hård kamp mot psykisk ohälsa. Hon lämnar efter sig sin underbara son på 3 år. Hon har kämpat hela sitt liv slaget mot hjärnspöken, destruktiva relationer och livets alla motgångar. Ännu en gång har psykisk ohälsa tagit ett alldeles för ungt liv. Hennes pojkvän, inte pappan till hennes son, hängde sig för 3 veckor sedan. Det blev för mycket för henne. Så förra onsdagen, alltså den 20 januari, gjorde hon samma sak. Igår somnade hon in stillsamt på sjukhuset efter att ha kämpat mot en blödning i hjärnan. Jag känner att hon ler, mitt hjärta går sönder av saknad. Jag är så ledsen. Hon var en äkta fettis. Alltid ett leende på läpparna men sorg i ögonen. Jag känner mig handfallen, hjälplös och helt lost. Jag är så rädd att det ska bli ett snöbollseffekt av detta. Du kanske inte ens kommer hinna läsa detta meddelande. Vi älskar eran podd och vi brukade alltid diskutera innehållet. Vi får aldrig sluta kämpa för människor med psykisk ohälsa. Vi står starkare tillsammans. Hennes backe blev förbrant och ingen har ifrågasatt varför hon gjorde det. För att alla vet vilket helvete hon har gått igenom. Himlen behövde hämta sin starkaste krigarinna. Hon heter Michaela och hon blev bara 24 år. Vi älskar er podd. Ni får en att orka och ni känns som systrar. Och jag sa till henne att jag ville läsa upp det här i podden. Och det ville hon verkligen att vi skulle göra för att aldrig sluta prata om psykisk ohälsa. Och att vi vill bara ge henne det här rummet. Och hon skickade även en låt som hon sa att hon lyssnade på varje dag efter hennes pojkvän. Jag tänkte om vi kanske skulle avsluta med den låten som hon lyssnade på. Men vi vill bara säga att vi kommer aldrig sluta prata om psykisk ohälsa. Och vi kommer göra er röst hörd. Så vila i frid, Michaela.
Det här avsnittet vill jag tillägna till Michaela.
Ja. Puss.
Puss.
Yeah. Ja, jag summerar hela grejen med några få valda ord. Tror mig saker har förändrats där i orten där vi bor. Musiken den är destruktiv och inget positivt. Min bramman har väl tjock med tid och gör den ofta i sin bil. Jag ligger där i baksätet. Jag tittar ut på alla hus som bara viner förbi. Så ger det slut. Känns som alla gått och deppa. Det är så jävla grått nu. Vapen blev en trend och alla unga skjuter skott nu. Jag antar att ingen riktigt känt på misären. Jag ser ut över min ort med alla fina märkeskläder. Och jag minns när vi snodde våra första Levi's 501. Föräldrarna var borta och vår värld kändes då så rätt. För vi hade väl begränsat våra framtidsutsikter. De stod garva i en port när jag sa jag vill bli musiker. Ingen trodde på mig då och ingen tror väl på mig nu. Blå ljus i backspegeln hade exakt samma snö.
Jag ville bara leva i frid igen. Ta stegen på den stig som jag går vid den. Jag vill väl bara leva i frid igen. Ta de steg på den stigen jag går igen. Jag vill väl bara leva i frid igen. För jag vet att vi ses någon gång igen. Ta någon steg tills jag kommer hem. Jag vill ses väl där uppe i betongen sen.
Ja, mina tankar är för dem som inte kvällar någon mat. Sonen snodde sista kronan och de gråter väl idag. Vad är heden vi hade? Vart har självkänslan gått? Den enda stunden vi mår bra är när vi sitter och laddar koks. Och jag vet det kan bli bättre. Det här är rösten av generationer av folk som skriker från ett häkte. För när maten inte räckte, då fick jag ett täcke av mamma eller pliten. Skitsamma, det är samma känslor. Ligga där och vrida sig i tårar i sin ensamhet. I timmar bara försvinna tills man sover. Det är väl känslan det. Fattig eller rik, det så vi döms innan födseln. Och jag ber till musik för den fick mig att slippa döden. De jagar våra barn än. De säger allting vi gör, det är så fel. Det är bättre att skicka dem på hem. Och där sitter vi i åratal, söker livets fucking svar. Gasen på pedal, bror, exakt samma fart. R.I.P.
Jag vill väl bara leva i frid igen. Ta stegen på den stig som jag går vid den. Jag vill väl bara leva i frid igen. Ta de steg på den stigen jag går igen. Jag vill väl bara leva i frid igen. För jag vet att vi ses någon gång igen. Ta någon steg tills jag kommer hem. Ja, vi ses väl där uppe i betongen sen. Jag ser det väl som friheten kommer snart. Vila i frid mitt barn. Vi krigar tills vi är gone. Tills ni la oss i en grav. Ja, ni bär på ansvar i en demokratisk stat. För vi valde dessa människor att föra våra tal. Så när unga ligger och gråter där på institutionerna, då pratar vi om skatt och hur vi måste spara kronorna. På en ungdomsvårdsanstalt skrevs ett brev till sin idol. Hej, hur är läget? Fan, jag ligger på i sol. Allt har blivit fucked sen de våldtog mig som liten. Alla tror att jag pundar, men jag svär att jag är skitren. Och jag orkar ingen mer, jag har planerat att ta självmord. Ville du ska veta din musik var varje kväll, bror. Kör på min begravning om du orkar, jag ber dig. Har försökt att leva rätt, men det är ingen här som ser mig. Och jag tror att jag gör rätt, så jag slipper bli en börda. Den här går ut till Jessica och resten av alla döda, vi på väg. Jag vill väl bara leva i frid igen. Ta stegen på den stig som jag går vid den. Jag vill väl bara leva i frid igen. Ta de steg på den stigen jag går igen. Jag vill väl bara leva i frid igen. För jag vet att vi ses någon gång igen. Ta de steg tills jag kommer hem. Ja, vi ses väl där uppe i betongen sen.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.